välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 25 denna tredje säsong. Och jag som pratar heter Frida Zetterström. Och i normala fall sitter ju Oskar Olsson vid min sida. Men eftersom det är så mycket lediga dagar och röda dagar och påskiga dagar och jobbiga dagar just nu så är han iväg på ett stort jobb. Så producent Niklas har tagit hans plats. Hej Niklas.
Tjena.
Hur är läget?
Ja, men det här känns bra.
Det var härligt. Det är helt enkelt Veronica bakom spakarna. Precis som vanligt nu för tiden. Du Niklas, vi är ju inne i en ASICS Stockholm Marathon specialperiod. Mm. Det är inte så långt kvar nu.
Nej, jag tycker det syns väldigt mycket i ditt instaflöde. Distanserna blir längre och längre.
Just det, eller hur? Oh, blir alldeles svettig. Här ska inte springas någon för min del, men däremot Oskar Olsson ska ju springa ASICS Stockholm Marathon. Man skulle kunna tro att han är ute och tränar, och det är han väl säkerligen. En som är ute och tränar för fulla muggar just nu är dagens gäst. Hon befinner sig på andra sidan jordklotet. Men i förra veckan var hon här och gästade oss. Och vi pratade maraton med henne. Men innan vi ska få höra ifrån dagens gäst så ska vi faktiskt dra en lycklig vinnare. För Niklas, vi har ju haft en tävling på sociala medier, på Instagram och på Facebook, där vi har lottat ut en startplats till ASICS Stockholm Marathon. Eftersom ASICS är vår fantastiska poddpartner den här perioden. Och det var ju ett väldigt härligt gensvar utav konditionspodden-lyssnare som kände, det här är min chans. Det här är min chans till att springa ASICS Stockholm Marathon. Och vi har en vinnare.
Mm. Men jag måste säga, det var ju förvånansvärt många som ändå tänkte att det här kan jag göra på kort varsel.
Jo. Eller? Ja, så kan det ju vara. Det kan ju också vara så att man faktiskt är i en maratonträning fast man inte hade anmält sig till just ASICS Stockholm Marathon.
Nej.
Eller hur?
Men vi saknar ditt bidrag.
Det kommer ni fortsätta sakna faktiskt. Någon måste hålla i poddmikrofonen, brukar vara mitt försvar. För nu har vi en vinnare. Ska vi läsa upp motiveringen?
Ja.
Ja, den lyder så här. Jag skulle vilja vinna den här startplatsen så att jag skulle kunna springa bredvid min mamma och hjälpa och peppa henne till att klara sitt första maraton. I det här laget är jag lite rädd att det är Hugo, 14 år, min son som har skrivit, men det är det inte. Jag vet att det skulle betyda så mycket för henne att få ha sällskap under loppet, och det hade även betytt mycket för mig att få krossa eller korsa mållinjen tillsammans med min mamma. Och den här personen är ju om någon värdig en startplats alltså.
Jag tycker man har massa frågor som man vill veta, hur många maraton hon har sprungit och vilken tid.
Och varför mamma ska springa.
Ja, men precis.
Ja, ja. Men vi ringer upp.
Pappa med.
Vi ringer upp den här tjejen tycker jag.
Japp.
Hej, det är Alice.
Hej Alice, det här var Frida och Niklas från Konditionspodden.
Hej.
Hallå. Grattis Alice.
Tack så mycket.
Du, vi är ju väldigt fascinerade av din motivering. Så fascinerade av att vi tänkte, det här är ju vinnaren. Men du måste berätta lite. Ett, vem är din mamma?
Ja, min mamma är... hon skulle springa... Eller hon ställde upp i Stockholm maraton förra året. Vilket var hennes första maraton då. Hon är en hurtig liten kvinna som har gjort både svensk klassiker och det ena med det tredje.
Okej.
Då skulle hon på sitt första maraton och var ju en av dem som lyckades springa fel.
Oj!
Så hon kom ju i mål, men hade ju bara sprungit 36 kilometer då, eller vad det var.
Nej!
Så nu ska ju hon på maraton igen. För hon vill ju bli en maratonlöpare såklart.
Ja, vem vill inte det tänker jag.
Nej.
Ja. Men du,
på den vägen är det.
Men en hurtig liten kvinna, säger du. Hur gammal är din mamma?
55.
Okej. Okay. Och har hon en historia av att ha löptränat mycket? Eller var det här bara en idé?
De 10 senaste åren har hon väl hållit igång med löpningen.
Då tycker jag nog ändå man får... Då har man kvalat in. Men hon har en egen startplats. Och du...
Ja,
du såg det här inlägget hos oss på Konditionspoddens Facebook och tänkte, det här är min chans, eller?
Ja, Jag hade inte planerat att springa Stockholm själv. Jag ska springa maraton nästa helg. I Prag. Men så tänkte jag att det hade väl varit kul att springa med mamma och hjälpa henne i mål.
Okej!
Ja, då är du i alla fall i form för det då. Men berätta lite om din träningsbakgrund då.
Jag har väl sprungit i hela mitt liv ända sedan jag kunde gå. Har ett förflutet som 8 och 1500 meters löpare. Men sen så har jag gått över på lite längre distanser och börjat med triathlon. Jag bor i Kalmar så här håller ju nästan alla på med triathlon så det är svårt att liksom inte låta bli.
Okay.
Men även löpning då såklart. Och nu ska jag på mitt första maraton tillsammans med min sambo då.
Oj, vad spännande.
Ja, det blir kul.
Så om en vecka ska du springa ditt första maraton?
Jajamän, i Prag.
Okej, och hur har uppladdningen sett ut fram till dess?
Ja, men vi har fått till bra med pass, tycker jag. Det har blivit ungefär 5-6 mil i veckan och ett långpass då upp mot runt 3 mil. Sådär, och vi har fått friska och skadefria och det är väl det som har gjort att man har fått kontinuitet i löpningen. Det har känts bra och det ska bli kul att se vad man kan gå för nu.
Fantastiskt.
Man har ju bara hört talas om vad som händer när det är en mil kvar liksom, så jag ser fram emot det.
Ja. Vad har ni för tidsambition då?
Jag vill väl egentligen bara ta mig mål, för jag tänker att jag kommer ju slå pers oavsett vilken tid jag tar mig in på. Min sambo vill väl ner under 3 timmar.
Oj, okej.
Okay. Så ja, jag hakar inte på honom, men...
Okej, okay. Ja, fantastiskt.
Under 3.30 hade ju varit jättekul.
Ja.
Hänger din mamma med i det tempot?
Nej, det blir nog lite tufft.
Okej. Okay. Men ja. Så dryga en månad efter du kommer hem från Prag så är det då dags för ASICS Stockholm Marathon.
Jajamän.
Och från och med nu så är du alltså en i startfältet.
Ja, herregud.
Stort grattis, ja. Och tack för att du var med och deltog i våran utlottning. Och från och med nu är du ju en av löparna även i ASICS Stockholm Marathon alltså.
Ja, så spännande. Mm.
Men du, vi kanske...
Mamman är nog gladast av oss alla.
Vad härligt.
Har du hunnit berätta än, eller?
Ja, det har jag.
Ja, roligt. Hälsa från Konditionspodden.
Det ska jag göra.
Strålande. Men tusen tack, Alice. Och vi lär ju både höras och kanske till och med ses uppe kring ASICS Stockholm Marathon.
Det hoppas jag.
Mm. Tack så mycket.
Tack själva. Jättekul.
Hej då.
Hej då.
Och om du som lyssnar känner att du är ju sugen på detta med att hänga med oss. Det är man ju, eller hur Niklas?
Jag hoppas jag. Eller i alla fall med Oskar på banan.
I alla fall med Oskar. Så är det ju faktiskt så att vi är fortfarande på jakt efter några till som ska genomföra Stockholm Marathon. Är det så att du har din startplats kirrad, du befinner dig i slutspurten av ditt träningsupplägg, ge oss en liten vink på Instagram eller Facebook så får vi komma i kontakt med dig och kanske kolla läget inför det sista här innan det är dags för ASICS Stockholm Marathon. Och nu är vi framme vid programpunkten producent Niklas träningsvecka. Programpunkten som har blivit en hashtag, som har blivit något av en följetong på Instagram. Och sällan har väl backdroppen varit så tjusig som under veckan som gick. Hur har det gått, Niklas?
It's all about image.
Tell me about it.
Ja, men det var en utmaning. Mm. Men miljön inspirerade. Och hela... området runt Garda är ju otroligt inspirerande i många hänseenden, men så mycket aktivitet det finns.
Ja, alltså jag misstänker att det här har varit en fantastisk vecka. Programpunkten Procent Niklas träningsvecka springer ju ur det faktum att vi försöker, eller jag inte vi, jag kan inte ta på mig något av detta. Oskar försöker hjälpa dig hitta motivationen att träna varje dag. Och som steg på vägen har du haft utmaningen att träna 3 gånger i veckan. Vara framme vid träna 4 gånger i veckan. Och inför förra veckan då du skulle vara nere vid Gardasjön så gav du dig själv utmaningen att testa på och träna varje dag.
Mm.
Blev det så?
Ja, men det blev, jag lyckades. Och det är ju lite lättare när man inte har vardagen runt sig hela tiden. Men jag ska ju erkänna att det kändes ju i kroppen alltså.
Mm.
I sista dagen så var man inte jättepigg. Så jag tror kanske att man behöver någon vilodag emellan. Ja, jag får ta upp det med Oskar sen. Men om vi ska gå igenom träningsveckan så öppnade jag ganska hårt. Det är mycket höga berg.
Ja.
Och det första som hände när jag kom ner i till det här, det var ju en stor gatta där nere då för optimister. Det är många föräldrar som har varit där många år tillbaka. Och det visade sig att det fanns ju då en utsiktsplats eller ett litet kapell som låg mitt på en bergsvägg. När man tittade upp så känns det som, åh herregud, det går inte att ta sig dit.
Ja.
Det var ungefär 500 fallhöjdsmeter rakt upp då.
Oj!
Ja, rakt upp var det verkligen. Och det fanns ju såklart ett rekord. Hur snabbt man tar sig dit då.
Okej, vi måste bara backa lite då till att för den konditionspodden-lyssnare som inte är seglingsbevandrad så var det alltså inte en regatta för motsatsen till pessimister utan för optimistjollar som barn som seglar.
Ja, just det, exakt. Det är typ världens största regatta för optimistjollar. 1100
deltagare. Och du var där som tränare?
Nej, som pappa bara.
Okej. Det ser man.
Det var många duktiga tränare där, men jag var bara coach för min dotter då.
Men den här utsiktsplatsen då, 500 fallmeter upp.
Ja, och det fanns ett rekord så jag kände ju ganska snabbt att det här måste vi ju testa. När jag började då turen upp för berget så trodde jag att rekordet var på 40 minuter. Och det kändes ju ganska nåbart.
Vad var det för slags väg upp
dit? Det var en väldigt smal stig. Delvis stenbelagd, men sen blir den ju smalare och smalare och mer liksom, inte klättring som med
rep.
Så brant var det inte. Men det var liksom en brant stig upp som slingade sig för berget. Så jag klättrade upp där på 45 minuter och kände mig ganska nöjd ändå med att det var så nära rekordet, kände jag. Men sen när jag kom ner så visade det sig att det var ju någon som hade gjort det här på 23 minuter då. Så det var inte så, men det var en bra start på veckan. Det var totalt så tog det ju 1,5 timme ungefär. För det var ju inte lätt att springa ner heller, utan det är ganska bra. Så det var bra puls uppåt och så det var det ganska bra styrka för ben ner då. Så det blev ett pass på 1,5 timme. Sen misstänkte jag, vi pratade om det innan där, jag hoppas att det skulle finnas lite cyklar och sådär. Och det visade sig att det var vimlade av cykelaffärer och uthyrare. Och väldigt mycket mountainbikes. Så det blev nästa dags pass.
Just det.
Ett mountainbike-pass på 4 timmar.
För jag skulle säga, det där såg ju ut som ett långpass. Det var åtminstone väldigt långa, många inlägg samma följd där.
Precis, det var väldigt långt och väldigt vackert.
Ja.
Så det var ju... Ja, det var ju blandat upp och ner såklart, men riktigt häftigt. Så det var nog den största, så att säga, behållningen utav träningen. Det var den här cykelturen. Och sen var det ju otroligt många som körde såna här e-bikes, alltså eldrivna mountainbikes, vilket man själv kände, men herregud.
De hade ingen träningsutmaning, tänkte du? Nej
då, men det gjorde ju att många kom upp på berget, så det var kul. Sen gick jag på lite intervaller. Oskar hade gett mig ett par pass där som han tyckte jag skulle köra. Så jag körde korta intervaller och då körde jag 45-15. Alltså maxa 45 sekunder, lunka 15 gånger 15.
I löpning gjorde du
i löpning, på platten.
Mm.
Så den tar ju bra, gilla intervaller. Men den tog, man kom liksom aldrig ner i puls riktigt, så den var effektiv.
Hur länge, vad sa du?
Det var ju totalt 15 minuter då. Mm. Och sen var det ju 10 minuter uppvärmning och 10 ner, typ. Sen gick jag på Oskars korpass. Han har ju vi kanske inte har delat det än, men vi har pratat om Oscars kårpass. Ja. Det är ett bra, riktigt bra pass. Och jag började, tänkte att men hyfsat stark måste jag vara. Så jag gick in på nivå 2.
Mm-hmm.
Men fick snabbt korrigera till nivå 1.
Okej.
Okay. Så det blev, men den tar ungefär 12 minuter.
Var det där du delade inlägg på Mountain Climbers?
Ja, precis. Ah, exakt. Mm. Yes. Och sen körde jag ett vanligt löppass efter det på platten, typ 40 minuter. Och sen var det dags för Oscars kårpass igen.
Mm.
Så då repeterar jag bara det. Och ska vi se vilka dagar vi är uppe nu då? Fem,
nu är det
va?
Femte tror jag.
Ja, mm. Och sen körde jag en lite längre pass med tröskelintervaller då, typ i.
Just det.
35-40 minuter tog det. Och de tycker jag är svåra. Så de gör ont.
Ja.
Men de var bra.
Ja.
Och så sista dagen då blev det en joggingrunda till. Då.
Mm.
Jag hade tänkt att cykla den sista dagen. Men jag fick inte riktigt ihop det tidsmässigt.
Nej, jag förstår det. Ja. Mm.
Så det kändes bra.
Mm.
Men nu är det ju ny vecka och jag tror inte jag kommer träna varje dag den här veckan.
Nej, det var ju inte där målsättningen låg heller egentligen. Så att, det tänker jag ändå får väl genomförd träningsvecka som vi lägger bakom oss.
Ja, absolut. Men förutsättningarna var ju optimala för att lyckas. Jag hade ju känt mig lite dålig om jag inte hade gjort detta. Men det var ändå en skön känsla. Och nu är jag tillbaka där. Vi försöker få upp mina 4 pass.
Mm. Men
i vardagen.
Lycka till med det. Vi hörs om en vecka igen.
Tack, tack.
Och då säger vi hej och välkommen till veckans gäst som är ingen mindre än Charlotta Fogberg. Hej!
Hej, tack så mycket.
Hur är läget?
Ja, men det är väldigt bra. Jag blev väckt på morgonen så det är nu jag hoppas att jag håller mig vaken hela podden.
När vi soundcheckar här inne i poddstudion så brukar vi inleda med att man får i mikrofonen tala om vad man åt till frukost för att våra ljudtekniker ska kunna ställa in ljudet. Och då när du, Charlotta, skulle göra det så svarade du genast vilken utav frukostarna.
Ja,
eftersom två frukostar har naturligtvis passerat med ett träningspass emellan. Vad tränade du den här morgonen?
Den här morgonen stod det 20 gånger 300 meter på grus med 45 sekunders vila.
Tufft.
Ja.
Ja, kände att min lilla löprunda där i morse, den bleknar i jämförelse.
Nej, det gör den inte.
Du, Charlotta, för den konditionspodden lyssnare som inte är bekant med dig, berätta helt kort, vem är du och hur har din karriär sett ut upp till nu?
Startade när jag var 12 år och så gick det sakta men säkert uppåt. Det blev bättre och bättre resultat, men det var först 2013 när jag sprang mitt första inomhus internationella mästerskap här i Göteborg. Sen började jag fokusera på 3000 meter hinder, har ett svenskt rekord och ett EM-silver. Men vi löpare springer ju oftast, testar dem distanserna runt omkring, men nu har jag valt att fokusera på maraton.
Just det. Det kan ju låta som en ganska stor förändring från 3000 meter hinder till maraton.
Det är det.
vad är bakgrunden till den skiftningen i inriktning och genre?
Nej, men jag gjorde ju väldigt bra ifrån mig 2014 och sen hade jag... Men vi tränar ju på en sån nivå att vi ligger på gränserna.
Mm.
Och det klarade inte riktigt min hälsena. Och jag hade otur några gånger att bli trampa snett. Och då är det inte alltid vi klarar det och då får jag en bristning i hälsenan. Så vi valde inför 2018 att fokusera mer på 5 och 10 000 meter. För att det är inte riktigt de farterna som krävs. Inte lika mycket spikskor och inte för att jag... ringer över hinder så ofta så är det ändå när jag gör det att det är en större belastning.
Mm.
Och jag testade ju även att springa en halvmara i april 2018 som gick väldigt bra. Gick lite för lätt och där började väl tanken kanske gro lite om maraton, men då var det ju fokus 5 och 10 och jag hade inte riktigt släppt hinder än. Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så, men efter säsongen 2018 så, ja, men vi kan testa springa en mara. Det kommer inte förstöra uppbyggnad eller någonting. Det är nästan bara att jag kommer liksom bli starkare i min uppbyggnad då, om jag väljer 3 km hinder inför 2019.
Så, och vad var det någonstans efter säsong, säger du? Var är vi i kalenderår då? Alltså?
Då är vi men september. Just ungefär.
Och för alltså, april 2018, det är exakt ett år sedan, så sprang du då en halvmara för första gången på tävling. Var var det någonstans?
Det var i Stresa i Italien.
Mm. Vad hände i dig då? Vad var det som, liksom, vad var det som vaknade till liv?
Nej, men det var ju, jag har ju aldrig tävlat på den distansen och jag har inte tävlat så mycket på 10 000 och 5 000 egentligen heller. Så det var ju en liten inspiration i uppbyggnaden och få testa något nytt. Och jag visste inte riktigt vad som skulle hända och det, man behöver ju hålla, ha mer tålamod och hålla en konstant hastighet i början och inte förivra sig, för att du kan gå in i väggen och det är jobbigt om det är 2 mil kvar, eller vad säger, men även om det är kanske 1 eller 5 kilometer kvar då på en halvmara. Men det kändes liksom lätt hela vägen när jag sprang i halvmara och jag avslutade ju den på 3.05 och det tycker jag väl egentligen inte att man ska klara av att göra på en halvmara. Då har man lite för mycket krafter kvar. Det var väl då att det var lite för lätt kanske. Jag kan springa fortare och jag kanske kan dubbla distansen.
Men hur tänkte du när du stod på startlinjen? Hade du satt någon måltid för dig själv? Eller var du fokuserad på någon speciell konkurrens? Alltså dina konkurrenter att följa med eller känna på det? Eller var du helt bara i din egen bubbla? Det var ju första gången. Du visste ju inte kanske hur kroppen skulle svara.
Ja, precis. Och där var det väldigt positivt att jag är så öppen som jag är mot vad som kan hända. Och att det som händer, det händer liksom. Och så gör man det bästa av situationen. Men ju närmare, jag litar på min tränare, men ju närmare en tävling jag kommer och en tävling eller en distans som jag inte har gjort innan, litar jag på honom ännu mer liksom, men då kanske jag går över 100%, nej men, eller så. Så vi hade ju lagt upp ett upplägg på att gå ut i 3.29 fart, vilket är cirka
1.13.50.
Och att jag inte fick öka innan, om jag säger 16 kilometer.
Okej.
Och konkurrenter, i så långa lopp så är det verkligen viktigt att fokusera på sig själv och göra det du tror och kan. För att om jag går med dem så kanske innebär att jag springer in i väggen. Och så håller jag då mitt eget. Då kanske lika gärna är de som går in i väggen, så tar jag dem sen istället. Så att man är bekväm med det och att man litar på det som man har lagt upp för, som är bäst för mig. Och inte ta någon annans koncept som inte är bäst för mig.
Passerade du 15 kilometer på 50 minuter då, eller hur såg det ut?
Nej, huvudet där. Men jag passerade
52,5 blir det.
Passerade 10 på höga på 33 eller 34 någonting.
Ja, det är ju en bra bit under 3.29 då.
Tror jag. Ja, och då märkte ju, för då hade jag även hjälp av Anders Gral. En väldigt duktig löpare från Helle. Popcorn-gänget där, ja. Och han märkte att hon har lite för mycket krafter kvar, för att vi sprang förbi en glasseria och jag bara, gelateria! Så var det någon som tog kort, så jag körde tummarna upp och det var inte tillräckligt fort för att jag skulle behöva hålla ett strikt fokus. Just kanske det. Men det krävs ett fokus för att springa väldigt fort och hålla fart. Så vi ökade lite innan 16 då, för att han märkte att det fanns mycket där.
Och vad slutade du? Fortsätt.
Vi sprang på och ökade och jag hängde med hela tiden. Och på det loppet så är det 2 backar i slutet. Snällt lagt. men jag kände mig bra och stark upp för dem. Så jag pinnade på och sen när det var 1 kilometer kvar så Johan, coach, brukar, han brukar cykla, så han brukar liksom komma till vissa ställen så, och se hur det ser ut och peppa och heja. Och då var han, när det var en kilometer kvar, och då skriker han ju att går du under 3:10 på den här så har du möjlighet att springa under 1:12.
Oj!
Och jag bara, oh shit, är det möjligt att springa under 3:10 på en halvmara sista kilometern? Ja, men vi kör. Så jag lubbade allt vad jag kunde. Liksom. och så är det lite nedför en bit där i slutet. Men, ja, det, och så ser jag den här klockan när det är några hundra meter kvar. Så undrar jag liksom, hur långt är det dit? För jag ser ju att klockan börjar närma sig 1:12. Så bara, men det är bara att köra, bara kör, bara pumpa, bara bara pressa. Och så, ja, så gick jag under, jag är 1:11:58.
Oj, det, coolt.
Ja, det var mäktigt.
För det var att, bara 2 minuter snabbare än ni hade satt från början då.
Ja,
det är ganska mycket kan jag säga.
Och det är ju så, har du satt en tid som 1:13:50 som jag gjort, man kan inte påverka det supermycket liksom, för har du hållit den farten så kan du liksom inte helt plötsligt bara gå ner till 70.
Nej,
jag är väldigt glad att jag kunde pressa det så mycket i slutet.
Vad betyder det för dig att coach Johan, som du refererar till, som för övrigt gästade oss i Konditionspodden förra veckan, avsnitt 24, var han här och berättade om maratonträning, men att han finns där så tätt inpå och har den här peppande rollen. Vad får det för effekt för dig?
Ja, men han betyder ju väldigt mycket liksom hela tiden, liksom hela året i träning och pepp om man dippar eller sådär. Men just en tävlingsdag så betyder det otroligt mycket att få ha han där, och speciellt då på en halvmara, en mara som jag aldrig har gjort innan, som jag inte är bekväm i. Och han känner ju mig på ett sätt som ingen annan gör, för att han har ju sett hur jag agerar, han har sett hur jag rör mig, liksom han kan ju se på min kropp liksom i ett rörelsemönster som ingen annan kan, för att han har ju sånt vant öga och så har sett mig när jag stapplat fram eller när jag flyger fram. Så han kan ju se på mig och se hur jag agerar och om jag är väldigt nervös eller inte nervös, om vad han behöver göra för att peppa mig. Och just tävlingsdagarna så brukar jag vara ganska tyst, eller då, tävlingsdagen närmare in på jag kommer, och det är skönt att han vet det, han säger det han behöver, och allt han säger jag ska göra då, det jag gör det. Jag litar liksom fullt på vad han tror att jag kan göra den dagen.
Jag tänkte på det när du sa att du står där på startlinjen och det gäller att gå in i sitt eget race, eftersom man inte riktigt vet de man ska springa parallellt med. Det kan ju också ha att göra med, tänker jag, att du kan ju inte den konkurrensen lika väl eftersom du inte har tävlat på de distanserna. För det måste sett annorlunda ut såklart när du var som mest aktiv under 3000 meter hinder, där du kunde varje konkurrens exakta rörelsemönster eller liksom ambitioner. Lägger ni någon tid på att titta, göra konkurrensanalyser nu inför den här satsningen?
Ja, men det, och där är ju Johan och även Rickard Mattsson, som är min andra coach, ett väldigt bra arbete. Och nu när det är mara och halvmara så är det väl framförallt Johan. Rickard Mattsson är ju väldigt mycket med när det gäller, ja, men säg Lovisa Lind. han har tittat jättemycket på vilket lopp, var konkurrenterna finns, men även om när det är sådana långa lopp så är det ju motionärer med i bilden också.
Just det.
Finns det flera som springer runt om tiderna som vi har tänkt att jag ska göra, så att det finns personer runt omkring. Men just i Italien i Stresa, där det fanns ingen jag såg. Ingen. Så jag var ju väldigt glad då att jag hade Anders Grahl som hjälp. För annars hade jag ju sprungit helt ensam.
Om man tittar på din tidigare distans, framförallt 3000 meter hinder och maraton som du nu går in i en satsning för. Vad är den största skillnaden i hur du liksom lägger upp din träning?
Just med träningen så är det ju, vi har inte ändrat så mycket än på på hur många kilometer per vecka jag springer.
Okej.
En liten ökning, men inte så markant som jag kanske trodde eller som andra tror. Men annars är det ju att inför en mara och maratonträning du krävs ju så mycket mer planering på ett sätt. Ja, men med kosten framförallt. Mm. För äter du för mycket fibrer eller dricker inte tillräckligt eller får i dig salter och mineraler så kommer du inte klara av sträckan.
Just det.
Det är ju så länge. Och med träning också är det ju att långpassen har förändrats. De har blivit så mycket längre. Förut sprang jag ju inte över 25 nästan. Men nu inför maran så var jag uppe på 38 och så är det en tröskel på 14 kilometer i det. Mm. Och sen få avsluta med en tröskel sista kilometern också. Den var snäll. Den ser för pigg ut. och så är det mer tröskelpass och lite färre intervaller i de högre hastigheterna.
Ja, just det. Mm. För det är klart att hela explosiviteten är ju inte lika viktig, kan man naturligtvis tänka som tidigare.
Ja, absolut. Men där har jag ju ändå en fördel att jag vet att jag kan springa fortare om det är så att jag kommer i en spurtduell med någon. Då kommer jag kunna boosta mig själv, tror jag.
För jag tänkte just fråga det, vad har du för nytta av din bakgrund i en maratonsatsning? För om man tittar tillbaka till sista kilometern där i Italien så är det klart som tusan att du kopplade på en helt annan del av hjärnan.
Ja.
Som man kanske som traditionell maratonlöpare inte sitter inne med samma resurser.
Ja. Ja, men absolut. Jag tror att jag har en jättefördel att komma underifrån i och med att jag känner trygghet att jag kan öka. Ja. Och att jag ändå byggt upp mitt tålamod. För på 30 meter hinder behöver också ett tålamod. För att går du ut för fort så stumnar du och då är det jobbigt att ta sig över hinder. Ja. Och hoppa över vatten. jag ser bara fördelar med att komma underifrån. Mm. Och att det blir en ny inspiration att springa längre.
Musse gjorde lite samma övergång ju. Jag tänker utan att veta, men att det känns som en 3000 meter hinderlöpare är mer styrkelöpare än vad de springer bara 3000 eller 1500 meter där. Mm. Och att det skulle kunna krävas liksom lite mer styrka i slutet av en maraton och att det kanske kan gynna er, alltså du och Mustafa. Eller?
Jag skulle nog säga att det är mer kondition. Eller okay. Säga, på 3000 meter hinder än säg 1500. Eller, för 3000 meter hinder kan vi mer likställa med om man säger 5 eller 10 000. I och med att du aldrig har du behåller inte din löprytm. Du bryter den hela tiden. Det är 35 hinder på ett 3000 meters lopp.
Just det.
Men sen är ju jag lite av en styrkelöpare. Eller jag har ju liksom muskulärt nedre parti liksom, med mitt säte och mina lår. Så jag kan ju springa på styrka och det kan gynna mig också att jag kan bygga upp muskler och sen så kan jag, så gör det ingenting om jag tappar muskulatur kanske under säsong eller i liksom under ett maratonlopp, för jag har lite att ta av.
Just det.
Vad är det som tilltalar dig, Charlotta, med de långa distanserna?
Nej, men jag älskar ju att springa och då får jag ju springa ännu längre. Nej, men nu är det ju en inspiration och jag vill ju kunna springa bra på det mesta. Jag vill ha bra tider på allting. Jag menar, jag är ju nästintill, jag tror att det är två distanser jag inte har gjort inom friidrott. Jag har gjort allt från 60 meter häck, 60 meter upp till en maraton.
Yeah.
Förutom 400 häck, en mile. Osäker på 2000 meter slätt. Och annars har jag gjort alla distanser som går. Och det tycker jag är jättetufft. Jag kan nog utan att ens ha kollat upp det att jag är nog den enda i svensk kvinnlig historia som har gjort något sådant.
Det är god.
För jag tror inte det är många 60 meters häcklöperskor som testar en mara.
Nej.
Eller tvärtom.
Jag har förflutit inom friidrotten också, så jag är ju så nörd. Så jag följer ju allting som är friidrott som någonsin tv-sänds. Och jag har alltid förundrats över det här att jag håller på själv med långdistans. Men jag har alltid förundrats över det här att det är så små marginaler hela tiden. Och vi pratade lite med Johan om det förra avsnittet. Då att det är så små marginaler att man gör ett misstag eller att man inte är med när någon gör ett ryck eller det kommer en armbåge så att man knuffas, och det är ju såklart ännu mer kanske noga på 800 och 1500 än vad 3000, men det är ju fortfarande, alltså är du inte med så kan du ju liksom hela loppet gå rinna ur händerna, men på maraton har du lite mer chans att liksom redeem yourself, eller liksom att ja, men nu släppte jag klungan lite, jag tappade, men så kan du komma igen liksom för att du är stark på slutet, eller liksom förstår mig, och du har laddat för 2 eller 3 lopp per år, och så samma sak med 3 som heter hinder, så missar du, eller någon knuffar lite, eller du snubblar på ett hinder, och så är det liksom det viktiga loppet liksom, det var 10 sekunder och det är ju, eller 2 sekunder, och så förlorar man det, men här har du liksom lite annan chans. Känns det skönt att inte ha den typen av stress, eller hur?
Ja, men som jag sa innan, med maraton är ju att då lägger, då la vi ju upp en fart då på mellan 2.30 och 2.33 som jag ska hålla, nej 3.33. Och jag gör ju allting för att hålla den och bryr mig inte så mycket om det som händer runt omkring, förutom ifall det är något som stör mig, som då bland annat en spanjor som valde att lägga sig, han la sig så tajt in på mig så jag var rädd att att han skulle fälla mig, att jag skulle trilla, och sa till han flera gånger att stay away. Och sa till och med liksom att den här gatan är tillräckligt bred för oss båda, du behöver inte ligga 1 millimeter ifrån mig. Men han rörde inte på sig förrän jag fick till slut, när Johan kom upp en gång och säger att han irriterar mig. För hela tiden har vi haft det här att jag ska ha ett lugnt mindset, jag får inte brusa upp på någonting, jag får inte göra någonting, för att då kan det bli att pulsen stiger och då kan det bli fel. Så jag vill ju inte liksom skrika på den här spanjoren, så jag sa till Johan, liksom, han irriterar mig. Och då började Johan då istället liksom ropa till
han
att...
Vad tog han vägen, spanjoren, undrar jag?
Nej, det krävdes. Johan var tvungen att säga till han 2 gånger, minst tror jag, för att han skulle liksom fatta att...
Jag tänker, man brukar ju ofta springa ibland på axeln, brukar man säga, liksom, för då kan ju som benen vara mer fritt, så att man springer lite snett bakom och sådär och får hjälp av pacing.
Men han var ju på min axel om i så fall.
Oj, vad jobbigt.
För jag vill ju inte oroa mig att jag ska trilla.
Nej. Och det vet man ju på banan, jag kör mycket intervaller på bana, och där är man ju på varandra hela tiden, speciellt om man är på bristningsgränsen, så ligger man jättenära, och då kan man ju fälla den framför om man är för nära. Liksom.
Men där är ju något helt annat, för där vill ju alla ligga liksom vid sarg och allting, men här har vi ner gata, och det gör inte så mycket om vi ligger en halv meter ifrån varandra, eller liksom, om man vill ha mitt vinddrag liksom, man behöver, så nära behöver man inte ligga. Men det som är med en 3 meter hinder kontra maraton är ju att 3 meter hinder, det kommer ett lopp nästa vecka om jag springer 2 sekunder för långsamt. Men mara, det kommer inte ett nästa vecka. Så om det är, ska jag göra ett nästa vecka eller 2-3 veckor efter, så krävs det att då ska jag bryta det här loppet för att tänka. Men alltså, sen ska jag hitta det där bra loppet då, väldigt tajt inpå. Det är inte säkert man gör det heller. Så att det är nästan till en högre oro att det ska hända något under mara. För att man bara gör 2, absolut max 3 skulle jag säga. Och jag som inte är rutinerad har ju valt, jag gjorde den mara nu 17 februari och sen nästa är VM. Om jag blir uttagen 3, vilket jag hoppas.
17
februari gjorde jag ju Sevilla. Och 27 september är ju VM. Så jag gör ingen mara där emellan. För att jag tror inte att jag klarar det.
Men du säger 17 februari sprang du nu. Och var var det någonstans?
Sevilla i Spanien.
I Sevilla i Spanien. Och hur gick det?
Ja, det gick ju väldigt bra.
Littrar
jag. Ja, men alltså, ju längre ifrån loppet jag kommer, liksom, det är helt fantastiskt det jag gjorde. Jag sprang på 2.29.40 och gick under 2.30 i mitt livs första maraton. Nu är det nästan att jag blir så här, liksom, tårar i ögonen. Och snitta liksom på 3.32, det är... Nu kan jag göra tröskelpass och jag kom inte ner på 3.32 och då liksom jag bara, vad gjorde jag liksom i 42 kilometer? Det är, alltså det är magiskt.
Ja, det var ju alltså det upplägget du hade på halvmara då.
Ja, typ den
där hade jag, samma. Där hade jag 3.
Jo, du slog ju den, men du, man kan då bara tänka sig, för bara ett år sedan så var din målsättning den
hastigheten.
Ja, nästan.
På, 13, ja.
3.24 var ju slutsnittet på halvmaran. Ja. Men det var de mina två sista kilometer på maran gick på 3.24.
Det här är lite intressant grej som kanske våra lyssnare. Hur resonerar Johan där och hur väger prestationerna? Alltså att, hur tycker han att drop-offen är där? 3.32, 3.24 snitt, halva distansen. Det skiljer alltså 8 sekunder per kilometer. Har ni resonerat kring det? Är det mycket eller är det normalt? Typ om man tar Graal till exempel eller någon annan löpare, skiljer det också 8 sekunder eller kan man förstå vad jag menar?
Jag vet faktiskt inte vad det brukar skilja. Men där är jag har en tävlingsskalle. Ja, men just liksom att jag finns ju vinnarskalle och tävlingsskalle och jag det är som något helt annat bara kickar i min hjärna när det är tävling, för att som innan när jag sprang halvmaran så hade jag bara gjort enstaka kvalitetspass för att jag hade haft problem med hälsenan efter 2017. Och var liksom inte jätteofta nere på den tiden jag skulle ha på halvmaran. Men när jag springer halvmaran så är det lekande lätt. Du har ju något klickat i huvudet liksom där. Och sen också att man självklart drar ner på träningen inför de här loppen. Det måste man göra inför de långa så att du har all energi du kan tänka dig att få.
Men vi befinner oss nu då i starten av den här säsongen får man väl ändå säga. Och du har gjort ett av två inplanerade maraton. Det andra ligger i september. Vi fångar ju dig lite med resväskan i handen. Imorgon åker du på träningsläger för att värme akklimatisera eller?
Ja, både. Först åker jag till Sydafrika i 3 veckor och sen sista veckan avslutar jag i Dubai för att värme akklimatisera mig inför ett eventuellt Doha.
Som just går?
VM i Doha i september.
Aha, så ni gör det som värmeartikler för att testa så här redan nu, alltså det är intressant.
Ja, de säger att för att man ska klara av att springa i den luftfuktigheten upp till 85% säger de. Som det kommer antagligen vara, så måste man vänja sig.
Just det.
Och det är väl lite det som min styrka ligger i, att jag är inte talangen som springer superfort. Om jämförelsevis med, ja, men jag satsar inte på de kortare distanserna utan jag går ju mer för de längre. Utan jag har helheten, jag äter rätt, jag vilar rätt, jag tränar liksom rätt och så, och smart. Det är min styrka och förbereder mig nu. Så nu börjar jag förbereda mig inför då.
Vad står mer på din agenda fram till september? För du säger ju eventuellt, för det handlar om kvalificering antar jag. Eller?
Ja, de har ju inte tagit ut tjejen än. Precis. Det är ju lite, det är ju vi är ju flera stycken. Det, jag tror aldrig det har hänt att det är en fight. Vilka som ska springa maraton.
Hur många platser har vi om vi börjar där?
3.
3 svenska tjejer
och jag tror
åka.
Att vi är 4 kanske. 5 nu. Ja,
och alla 4. Sitter där med sitt träningsupplägg, sin frukost, sin träningsskalle och alla vill liksom, ni vet, och så vet ni om varandra också, det är vi 5 liksom.
Ja,
och det jag springer kommer liksom.
Och jag ska inte springa någon mer mara.
Nej.
Hanna som ligger 2, hon ska inte heller springa någon mer mara än vad vi har hört då. Och sen är det ju Isabella eller Michaela där då. Oh. Båda ska springa en mara till.
Just det.
Och vad ska ni andra springa innan dess då? Eller vet ni
det?
Eller?
Jag har inte koll på exakt vad de andra ska springa. Det jag vet som är närmast är ju först springa stafettvarvet. För IT-företaget Kuegi.
Kul.
Jag och några tjejer till. Och sen är det Göteborgsvarvet.
Är det första gången i livet?
Ja, det är det. Jag har ju bara sprungit en halvmara och få göra springa ut Göteborgsvarvet, det är magiskt.
Detta måste vi följa. Ja, vad roligt.
Ja, och göra det på hemmaplan. Det är...
Vilken publik du kommer ha.
Ja.
Göteborgare alltså.
Ja, hela Göteborgsfamiljen.
Ja, alla kommer heja på.
Ja.
Och det måste ju ligga ganska nära in på att du kommer hem då, tänker jag.
Ja.
Vad har vi kvar?
Det är
ju, jo, men det är ju planen. Jag är ju på hög höjd och vi har ju testat ut mina höghöjdsdagar, vilket är 1, 3 och 10 dagen. Och jag landar ju i i Dubai då, 10 dagar innan.
Just det.
Så jag är på lågland 10 dagar. För det är det upplägget vi kommer ha inför Doha.
Men lite varmare kanske.
Ja, men nu är jag i Göteborgsvarvet där.
Ja, det kan bli varmt.
Kan bli väldigt varmt och då är jag redo för det.
Just det, men 18 maj.
Ja, precis.
Och det är fortfarande svenskt mästerskap?
Det är det.
Ja, kul.
Så jag hoppas på SM-guld. Vi får se, jag vet inte vilka som kommer.
Ställer upp henne.
Hanna sprang ju jättebra nu på halvmara.
Vad sprang hon på då?
1:12 någonting.
Ja. Så det är nästan som 1:11:58. Och vad vet du vad som krävdes förra året för att vinna svensk mästerskap SM-guld på Göteborgsvarvet?
Nej, men det var inte under 1:15.
Nej, okej.
Okay.
Men Isabella var inte med då?
Nej.
Nej.
Åh, vad spännande.
Tror jag inte. Nej, det var inte.
Du, om vi tittar liksom i det lite större perspektivet, för att bli riktigt framgångsrik inom maraton, vad har du för egenskaper som du behöver utveckla, Charlotta?
Men framförallt, det första som jag tänker på är ju, när jag sprang de här långpassen som jag kallade dem inför maran, så värmde jag ju upp ungefär i 6-7 kilometer och så gjorde jag 14 kilometer tröskel och sen så var det inte så mycket kvar, eller liksom det var som ett långpass, vanligt litet långpass kvar och så lite mer tröskel i slutet. Och jag är väldigt så, ja men då fokuserar jag först på de 6-7 kilometerna och sen fokuserar jag på tröskeln. Tänker liksom inte jättemycket på det jag har gjort eller det som komma ska, utan jag är liksom i nuet. Mm. Och i en maraton märkte jag, eller när jag sprang då, Sevilla, var att jag har sprungit 10. Jag har 32 kilometer kvar. Ja, kör. Jag kommer halvvägs. Ja, jag har bara halva kvar. Bara en halv maraton kvar där, ja. Så det är något jag vet att jag får öva lite på, hur jag ska lägga upp det mentala just under loppet. Så, och där har vi förändrat lite i träningen, att jag har långpass som är, om man säger 35 kilometer, utan de här trösklarna.
Ja.
Och då kommer jag få öva på det.
Som blir mer tävlingslika då, helt enkelt?
Ja, just liksom tankemässigt sett. Sen har jag ju inte riktigt det fokuset och koncentrationen på ett träningspass som i en tävling. För på tävlingen är det verkligen 2,5 timme fokus, koncentration. Folk frågar mig, såg du det där? Såg du det där? Vadå? Nej. Har vi varit här innan?
Förutom liksom? Till latterian då?
Ja, men det var halvmaran. Ja, det gick inte så fort.
Det är bara en kul tanke som slog mig. Kunde du tänka så när du har sprungit 3,5 varv på 3 kilometer hinder och hade 4 varv kvar? Bara, 4 varv kvar, jag dör. Eller var det, gick det så fort så att då tänker man inte så?
På 3 kilometer hinder, där är det ofta, eller det är ganska, jag tror att det ofta är så i lopp att ungefär efter mitten så kan man ha en dipp. Och just på 3 kilometer hinder, när det är, ja men säg, 3 varv kvar därefter, så är det lite efter hälften.
Ja.
Och den skylten vill jag se för att kunna väcka mig själv att nu taggar du till liksom. Ja. Nu ska du inte tappa fart. Men att tappa fart på 3 meter hinder är ju svårare att reparera än i ett mara.
Just det.
Måste verkligen vara värsta distansen i hela universum, tycker jag.
Vilken?
3000 meter hinder.
Ja, den är ju värst om du blir trött på ett sätt som du ska då kravla dig över.
Ja, men
alla distanser är ju liksom väldigt jobbiga på sitt sätt när de maxas. Så. Jag menar en maraton och du går in i väggen och har typ en mil kvar. Bara, yes! Eller liksom 400 där mjölksyran bara sprutar ut i fingertoppar och tår. Det är liksom tröttigt på olika sätt.
Berätta lite hur ni jobbar med nutrition, lite kortfattat. Fyller ni på, får du langning, vill du ha vid specifika kilometer? Har ni räknat på det eller hur ser det ut? Har du flaskor, det står liksom Charlotta på?
Ja, vi när det är liksom elitleden i så stora lopp, och Sevilla var ju ett gold label race.
Vad betyder det?
Det finns, det är den näst högsta som av maraton, som
ranking,
gatlopp liksom, i ranking.
Ah,
ja.
Okay.
Och då får vi service, då ger vi dem, som nu var det väl 8 eller 9 flaskor kvällen innan. Och det står vårt namn och jag har markerat och dem och blandat min dryck. Och så lägger de det i min kylbag liksom, och så sätter de upp det
platser.
Ja, mm. Och då har jag ju blandat en ganska stark sportdryck och så har jag tejpat på även en vit liquid som competition med koffein i. Lättflytande med väldigt hög koncentration som jag kan spruta i mig båda. Men jag hade även på mig två liquid.
Okej.
Som tur var, för att vi bommade två stycken.
Kontroll, aha. Ja,
den ena kontrollen missade jag och den andra var det en funktionär som stod i vägen. Jag fick inte den.
Hur funkar det? Kollar funktionären, har de så att de kollar och ser, nu kommer 2-3-3 här Charlotta och så funktionären hittar din eller?
Nej, utan det är att
du ska se det själv.
Ja, jag ska se den.
Ah, så står på ett bord och du får liksom komma ihåg hur den ser ut.
Jag tänker att det är ganska fascinerande. Det här är ju ändå, där kan man ändå säga att du måste ju ha lite bristande rutin i detta i relation till andra på din nivå. Alltså du kommer ju in på en extremt hög presterande nivå fast det är ditt första maraton. Det är ju väldigt speciellt.
Ja.
Jo, det är sällan man gör.
Ja, ja. Nej, men och, som Johan sa, han var ju nästan rädd att jag skulle tröttna innan för att han pumpade mig med information.
Ja, ja.
Men sen vet han ju att jag gillar ju att få information. Jag gillar att vara förberedd och kunna ha möjligheten att förbereda mig. Det såg det bara positivt. Jag är en orutinerad maratonlöpare. Ja. Men jag är en väldigt rutinerad löpare.
Ja.
Jag behöver ju öva och det är ju med kosten gjorde jag lite fel antagligen, eller inte fel kanske, men jag kunde gjort det mer rätt inför med kolhydratsladdningen, och jag tror att jag kanske laddade lite för mycket, drack kanske lite för lite dagarna innan.
Okay.
Men det var nog också för att det skulle inte vara så varmt och då tänkte jag inte så mycket på att jag behövde dricka mer än vad jag gjorde.
Just det, under en längre period.
Ja, dagarna innan.
Ja, just det.
Men 8 påfyllningar var det ni hade planerat i alla fall då på 42. Mm. Så ungefär var 50 då.
Mm. Ja, de stod var 50.
Mm.
Ja.
Du berättade tidigare att din styrka bland annat då är din bredd och ditt upplägg och din stora kompetens inom det. Hur jobbar du med rörlighet och återhämtning exempelvis?
Rörlighet, det gör jag faktiskt nästintill varenda morgon. Mitt mål är att göra det varje morgon, och missar jag någon morgon så gör det ingenting. För gör man 5-6 gånger i veckan rörlighet så är det väldigt bra.
Och vad är det konkret du gör då?
Det är ju väldigt skönt att det börjar i sängen. För då, om jag är morgonmänniska, men ibland är man ju lite extra trött på morgonen, och då är det ju att jag lägger mig på sidan med ben och armar ihop, och att jag flexar ut liksom den andra armen så att bröstryggen stretchas ut och att båda axlarna ligger liksom i sängen, touchar sängen. Och sen att jag gör det 10 gånger på varje sida. Och sen ligger jag på rygg och tar tag i ena benet med händerna och så sträcker ut benet utan att ha en spänning i foten stretchar ut då baksidorna. Och sen så stretchar jag ut höftböjare och gör den här så kallade yogaövningen hunden, tror jag den heter. Mm. Så blir det också lite baksida och även vader. Rygg också. Så tar jag en sån här slashpipe som jag har varit lyckligt lottad att få hem. tar den ovanför huvudet och vrider över kroppen så att jag stretchar ut sidorna. Och sen en bröstryggövning till.
Hade du liknande rörlighetsträning även när du fokuserade på 30 meter hinder?
Ja, men i slutet hade jag det. Men det var min fysio Karin Wigfors som introducerade det liksom mer till mig och sa att det är väldigt bra för oss.
Och vad det gäller återhämtningen, hur jobbar du med det?
Den är jag väldigt noga med. Ja, men både kosten att fylla på med energi så jag har energi till mina träningspass. Men oberoende på vad det är för pass, att få i sig snabbt efteråt. och rätt. Jag är väldigt, väldigt hälsosam av mig. Mm. Om jag älskar grönsaker, äter mycket kolhydrater, det äter mindre av, eller kanske protein då, som jag behöver inte bygga så mycket, men jag behöver mycket energi till mina pass. Och jag vilar en gång om dagen vid tretiden. Mm. Eller jag har satt upp liksom ganska så här, ja men äta ungefär 7, 10, 1, 4, 7 och sen kanske igen. Jag vilar vid 3 liksom, för att det är det bästa upplägget för att jag ska klara av passen.
Just det.
Så bra som möjligt.
Vila i bemärkelsen mediterar eller sova?
Olika.
Ja.
Är jag väldigt trött och känner att jag kommer kunna somna här med en gång eller så, då sover jag.
Mm.
Eller så gör jag långsamma övningar.
Mm.
Så jag rör motsatt armben i 20 minuter väldigt långsamt.
Just det.
Mm. Vi har inte pratat, arbetar du någonting eller jag tänker det påverkar återhämtningen?
Ja, det deltid, gör jag. Jag jobbar deltid, cirka 50%, ibland upp, ibland ner, beroende på, som ekonom.
Mm.
Så när det är löner och sådär, då blir det lite mer kanske.
Just det.
Men väldigt flexibelt jobb. Jag får nästintill jobba var och när jag vill, så jag kan ju jobba när jag är på läger.
Ja, vad bra.
Vilket är väldigt fördelaktigt eftersom jag är på läger en del.
Mm.
Så att jag får lön även då.
För det är ju verkligen en relevant fråga, Oskar. Hur ser förhållandena ut för svenska elitlöpare idag just på de här aspekterna? Jobbar alla? Eller vad är liksom...
De flesta jobbar, sen finns det ju enstaka som inte gör det.
Ja.
Sen är det ju flera som studerar och det är väldigt fördelaktigt att göra. Och vissa har ju även liksom redan från början bestämt sig för att det ska ta 4 år och inte 3 år.
Just det.
Och så att de kan ta ett sabbatsår då inför, de kanske ska läsa en master eller en magister. Vilket gör att de liksom förlänger studieperioden för att det är fördelaktigt att träna då. Mm.
För det här är en helt ny värld för mig och säkert för många av våra konditionsbanelyssnare också. Vad kommer ditt största stöd ifrån ekonomiskt? Är det sponsorer eller är det från samfund? Eller vad är?
Det mesta kommer från klubben och dens sponsorer.
Mm.
Sen efter det så är det Craft Sportswear som går in och stöttar mig lite. Och sen mitt jobb. Nej, jobbet det kommer ju före.
Ja. Jo, men det förstår jag. Och hur ser den internationella konkurrensen ut? Har du någon koll på hur dina liksom kollegor finansierar sin karriär?
Ja, det jag vet är ju att italienare, tyskar och amerikaner, sen finns det säkert fler, de är ju anställda av militären.
Just det, det här var ju faktiskt Johan inne på i förra veckans avsnitt också.
Och det är väldigt fördelaktigt. Jag gillar att jobba, jag gillar att socialisera och jag gillar tankarna på något annat. Men det är ju självklart ibland att det hade varit mer fördelaktigt för träningen att kanske inte jobba liksom eller så.
Mm.
Så de har det ju väldigt bra. Sen vet jag ju ingen aning hur mycket de får, men det är ändå en trygghet för dem och det är en trygghet att när de är klara att de har ett jobb. Och de får ju väldigt mycket stöd liksom hela teamet runt omkring som där jag behöver tänka mycket liksom själv på vilka jag ska ta in och hur jag ska agera och
jag kan tycka, det är ju alltid så med alla idrotter och så kommer det ju vara. Det är ju marknad som styr där också, precis som vi säljer produkter. Men det är lite paradoxalt tycker jag att oftast de idrotter som kräver mest timmar träningsmässigt, de har minst liksom pengar. Det finns ju andra idrotter, lagidrotter, jag ska inte nämna några namn i Sverige, där de inte behöver jobba och de tränar kanske inte alls lika mycket som du gör.
Nej.
Men det är ju för att intresset är större hos gemene man. Men det är lite...
Jag är ju väldigt glad för deras skull. Jag hade gärna haft det lite mer förspänt. Också.
Såklart.
Så att jag skulle liksom kunna ha med mig... Liksom nu när jag åker till Dubai till exempel. Jag har aldrig varit där. Det är lite annan syn än här i Sverige till exempel. om man är kvinna. Så alltså jag vill gärna ha med mig min tränare där och hoppas på att han kan komma ner. Men det är inte en säkerhet, och där annars hade, för det är ju ekonomin också då, för hade jag haft ekonomin, då hade jag liksom sagt att jag betalar. Jag vill ha med dig, jag vill. Och sen ska det ju stämma in liksom med hans övriga aktiva som är otroligt viktigt också. Men då kanske hoppas på att han kan vara med i kanske 5 dagar eller så. Just när jag kommer ner, och så att jag känner mig bekväm sen då där när jag är.
Hoppas att vi går mot en positiv utveckling för detta, för jag tänker ur ett marknadsföringsperspektiv för Sverige så är idrottsprestationer likt din ovärderliga, tänker jag.
Ja, för vi måste ju marknadsföra oss då, säg på Instagram eller bland annat, men då har vi ju all träning, och så vill vi ju återhämta oss, och så ska vi ju sköta kosten, och så ska vi jobba och så ska vi även då liksom vara duktiga på sociala medier. Alltså sociala medier tar ju tid, och det är ju liksom roligt också.
Vad heter du på Instagram?
Charlotta Fogberg.
Ja. Enkelt och bra. Skulle det kunna vara så att vi ur ett längre perspektiv skulle kunna förändra den finansieringsmodellen på grund av sociala medier, tänker jag. För att idag finns det ju ändå ett fönster att visa på din prestation som är bredare än om man flyttar klockan bakåt i tiden. Om vi tittar 10 år tillbaka, då var man ju avhängd på att tv sände. Sände inte tv, ingen sponsor är intresserad. Nej. Idag kan man ju ändå bygga upp sin egen följarskara och förhoppningsvis på så sätt attrahera sponsorer.
Ja, för liksom yttersta eliten var det nog, det var det lättare för.
Just det, för den lilla eliten liksom.
Ja, för jag förstår ju företag, för att de når ju bredare och kanske tar de som ligger under eliten, för att de kanske liksom på ett annat sätt syns mer eller... Yeah. De kanske jobbar som influencers. Yeah. Då är det deras jobb. Och då syns de ju liksom och kan sprida. Absolut. Men vi har ju andra jobb också.
Liksom. Ja, det här är ingen enkel nöt att knäcka.
Nej.
Vi följer dig på Instagram, tänker vi nu då. Charlotta, innan vi avslutar den här intervjun så vill vi ändå bara ställa den väldigt nätta lilla frågan. Vad är dina drivkrafter egentligen att nu satsa på maraton?
Nej, men det är ju ytterligare att lära känna mig själv på liksom ett annat plan. Utvecklas. Jag både som löpare och som mig då, Charlotta. Jag gillar att testa nytt. Jag inspireras av det. Jag gillar att testa nya maträtter. Jag gillar att åka till nya länder. Jag gillar att testa nya distanser och utmana mig själv och se vad jag klarar av. Men just med maran är ju att jag har ju ett otroligt bra VO max, syreupptagningsförmåga. Och det tyder på att jag ska satsa på längre distanser, och nu gör jag det och ser hur långt jag kan nå där. För att jag har liksom tänkt innan att man satsar på löpning, det kan alla hela världen göra. Man behöver inte ens ett par skor kanske. Alla kan liksom springa, men alla kan inte spela ishockey eller kanske hoppa stav eller så. Och undrar om jag har valt rätt sport eller så. Men jag tror att jag börjar liksom närma mig liksom min bästa gren kanske. Ja. Så jag hoppas på det, att jag kan göra något stort där.
Ja, du har många år kvar ju. Det blir, folk är ju lite äldre i den sporten också.
Ja, det är ju bara positivt.
Otroligt inspirerande att ha det här, Charlotta. Och väldigt roligt att höra att när du kommer hem igen från först Sydafrika och sen Dubai, så får vi ha dig på Göteborgsvarvet.
Ja, vi kommer stå och hänga och heja.
Lätt att vi gör. Ja, stort lycka till på träningsläget, och så ses vi den 18 maj.
Tack så mycket. Det gör vi.
Och det var allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet. Tack så mycket för att du lyssnar. Konditionspodden produceras precis som vanligt av Freda. Connect Brands with People.